Ja, men hur tänker du? Hur kan du förklara genidraget där liksom?
Jag tänker att jag vill ha 13-1 och så hög utdelning som möjligt. Mm. Jag håller inte på att dribbla med 47 olika grejer. Man gör det enkelt, simpelt, cleant och sen får man 13-1 och sen plockar man hem pengarna. När man håller på att dribbla som du gör med liksom färger till höger och vänster, en hel sån här regnbågspalett utav grejer så, med villkor som kan sitta liksom. Då har man, till slut har man snurrat in sig själv så man har ingen aning vad som händer.
Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi!
Välkomna tillbaka till Stryktipspodden! Och med mig har jag en duett utav Simon Dybban Lindell, Sargon-giganten Ruja, som ska sjunga Gläns över sjö och strand här för Stryktipspoddens lyssnare. Varsågoda.
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar.
Det blev en enmansshow här, kände jag. Det var ingen som hängde på.
Jag fattar inte. Bengan tog inte på sig rollen, eller? Jag skulle ju vara den här, vad säger man? Vad betyder han, den här som sitter och kör?
Dirigent.
Dirigent, ja. Vad är du tyst, Bengan, för?
Ja, men det var ju en duett. Det var ju ni som skulle sjunga duetten.
Du och Dybban skulle sjunga och jag skulle vara dirigenten.
Ja, vi får helt enkelt göra om det där. Vi kan göra på streamen på Twitch. Då kör vi en halvtimmes.
Ja, där ska vi göra
det. Det är ju faktiskt då att på lördag så kommer Arne Weises son, nu glömde jag vad han heter, Torbjörn Weise, nej, heter han inte.
Andreas.
Han är jättekänd. Andreas Weise, såklart. Och någon till var sjungande kommentatorer på Stryktipset. Och de kommer alltså att sjunga in streckfördelningen. Och då tänkte vi utmana det. Och köra samma sak då. Vi kommer sjunga på Twitchen hela vägen och jobba in pingmaskinen.
Fan, nu slog det mig. Jag tänker så här att dagen före jul och så släpper man den kanske. Jag ska nog sitta och jobba lite och göra kanske en sån här, sjunga en god jul-låt åt communityn och släppa ut på Facebook. Jag tror inte det är så dum idé, va? Det kan ju aldrig bli bra. Och det är ju det som är lite grejen. När något är så förbannat dåligt, då blir det bra nästan, Dybban.
Helt rätt.
Jag var faktiskt extremt imponerad av Dybbans sångröst. Det kändes som
det tyckte jag med.
Var fast han inte i kör och grejer. Det var mycket, 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 mycket bättre än vad jag trodde.
Det var jättemjukt. Men det kan ha med dirigentens takt att göra också.
Ja.
Han såg hur jag liksom...
Ja, det var även där var din förtjänst faktiskt, kanske.
Ja, och ärligt talat, det räcker ni två. Vi drar igång kupongen nu. Alltså, vad är det här ni håller på med att snacka så här?
Vi har årets bästa jackpot!
Jajamensan.
Och Boxing Day. Och julklappar till alla liksom.
Julklappar på många sätt. Dels kliver de in och kastar in lite extra Premier League-matcher. Det var också, tycker jag, glädjande.
Ja, absolut. Men vi börjar var vi alltid börjar. Och det är med det här Stryktipset League. Och det är faktiskt sista veckan nu. Och det är extremt jämnt i toppen. Det är väldigt många inom bara ett par... rätt här, så att det avgörs helt sista rundan vem som ska följa med stugan på fotbollsresa när det är möjligt.
Vilken grej, Osby är med i toppen.
Och just nu leder Robba Crazy Monza 72 på delad på 40 rätt. Och förra veckan så var det ju en Stryktips hoodie i första pris, och vem vann det? Det var två stycken som hade 12 rätt, och vi lottade fram Don Active som vann den huddin Stryktipspodden, som får en försenad julklapp här lite senare. Stort grattis till dig. Och ska vi kommentera hur det går? Jag leder, om man säger, bland oss. Men jag ligger fortfarande liksom jag är inte uppe här med Robert Crazy och så vidare.
Jag måste ändå säga att vi håller en väldigt jämn nivå, vi tre. Du har alltså 33 poäng, och jag och giganten har 32. Det får man ändå säga. Det är dåligt, men ändå jämnt. Liksom. Jämn
Nej, men alltså dåligt. Jag tycker väl så här lite. Vi deltar i vår egna tävling och jag menar lite släpper vi ju upp de övriga, va? Lite med, man missar, man sträcker lite medvetet för att ligga på 7-8 rätt, va? Alltså lite så är det.
Jag har ju gått, jag har fått så mycket skit om för min taktik av Bengt, så jag har gått ifrån min ursprungstaktik lite, vilket hade gjort, hade jag hållit mig till den bara, då hade det såklart varit där uppe, men jag har på något sätt tagit ut svängarna, va? Vilket inte är bra. Men,
jag tror nu, att det är bara när du säger det här, jag måste få säga en sak. Du vet, jag tycker att Bengan har inspirerats av dig något oerhört, för att det blir fler och fler gubbar nu för dig, alltså. Det är hela tiden gubbar. Alltså, han har hittat, tror jag, ett sätt att jag ska göra som Dubban, har den här jävla turen. Är du med? Och plockat bort sin skillfaktor. Och det märkte jag även på han, du vet, han lägger ut sina reducerade nu. Man ser ju dem nu lite grann då och då. Och jag satt och försökte tänka, vad är det för jävla system han har gjort reducerat? Han hade ett system, ska du veta, med endast två gula, där en av två måste sitta. I övrigt var den helt matematisk. Och de där två gula, det var så här, så att han kommer spricka på båda de här. Det var så usla så att jag fattade inte den reduceringen. Alltså jag försöker förstå så här, hans skalle, han är ju geni, va?
Och så vart det 13 rätt.
Det är ju... Ja, och så vart det 13 rätt. För att han rötar krysset liksom random. Ett random gult kryss liksom.
Ett random kryss till slutet 0-0. En klassisk 0-0-match.
Ja, men hur tänker du? Hur kan du förklara
genidraget? Jag tänker att jag vill ha 13 rätt och så hög utdelning som möjligt. Jag håller inte på att dribbla med 47 olika grejer. Man gör det enkelt, simpelt, cleant och sen får man 13 rätt och sen plockar man hem pengarna. När man håller på att dribbla som du gör med liksom färger till höger och vänster, en helt så här regnbågspalett utav grejer så, med villkor som kan sitta liksom. Då ser du som att man snurrat in sig själv så man har ingen aning vad som händer.
Men du, vänta. Samma dag så hade du ytterligare ett reducerande och det var att ta med fan jävla regnbåge på.
Jag berätta varför. Jag hade ganska, ja. jag brukar ju egentligen ha jag gör det ganska enkelt med
jag vet, jag vet.
När jag gör reducerat. Vi kan bara snabbt förklara det. Reducerat, det är ju vi gör en del där i stugan reducerat program och det är när man har ett matematiskt system men så tar man bort vissa rader för att få de lite sämre raderna reducerar man bort då. Sen finns ett program för det där och så vidare. Men det som hände var att jag skulle lämna in ett system som var och jag hade 20 kronor för mycket eller något sånt där, 40 kronor för mycket, för dyrt. Och då var jag tvungen att lägga till, det jag gjorde då att jag lade till ett villkor där en utav så här 8 var tvungen att sitta utav favoriter eller någonting, bara för att få ner
det
20.
Ja, jag såg det.
Så att det blir så när man lämnar in de här att
ja, ja, du gjorde det för att skära ner bara självklart, det förstod jag. Det förstod jag.
Det blir ju konstiga villkor. Ja, hur som helst så ja, men det är i alla fall avslutningsvis lig, men framförallt så är det 25 miljoners jackpot till helgen.
Jajamän,
och det är en underbar kupong, helt underbar,
ja.
Förutom att det är en 12-rätters.
Ja.
Ja, det är en 12-rätters. Men de
12-rätterna... Men innan du säger det, får jag bara flika in här. Och innan vi börjar prata om 12-rätters så vill jag bara säga att kupongen avslutas med en toppmatch i Premier League klockan 21.00. Sen kan du hoppa på med 12 rätter.
en toppmatch 21.00. Är det flera matcher där också?
Nej, det är bara en match 21.00.
Jaha, okej. Okay, okay.
Ja. Nu kan du fortsätta med 12 rätter. Ja, jag vill bara nämna det.
Ja. Vi gör så att vi kan förklara det här med 12 rätter. Vi får fråga om det ibland. Och det betyder alltså att det är en match som är klar, anser vi, som är bara en spik som man måste spika och gå vidare med livet. Några gånger när vi har haft de här 12 rätter, då har det inte blivit så, men oftast så ja, det blir och det är match nummer 2 här som är Man City hemma mot Newcastle, och Newcastle kanske som har varit det svagaste laget i Premier League sista veckorna här liksom. Möter City som City kanske inte City som vi har sett, känt igen dem helt, men de står i 1-13 här och vinner väl väldigt ofta. Så att, det är lite tråkigt att den matchen är med. Men i övrigt är det ju superkupong med många, många skrällmöjligheter på hela kupongen. Så att det kommer nog ändå bli en bra utdelning. Och jag gissar på att det kommer bli en utdelning på 563 000. Är du nöjd med det, Divan?
563, det skulle innebära 10 lax eller?
Per andel, eller vadå?
11 lax per andel, ja.
Du får liksom ha...
Finns det någon chans om City då, ja, om, även om den... Det kan
du vill ha de här 25 miljonerna, det är det du vill
ja,
ha.
Ja, det kan finnas rader som ger 25 mille och ensam vinnare trots att City vinner, va?
Ja, kanske. Eller?
Någon kanske. Rad.
Mm. Ja, det ska ställa det rejält i sådana fall. Ska det göra. Men det kan absolut ge ett par miljoner, absolut. Mm. Det kan det göra. Så att, ja, men jag tycker vi gör så att vi... går in på kupongen här, för att det här är en den viktigaste kupongen på hela året skulle jag vilja säga, eller?
Ja.
Ja. Är det sista också? Är det sista eller är det en till?
Nej, det är sista.
Det sista. Ja. Men jag har så fina minnen från den här, just den här Boxing Day-dagen också. Nej, men det är ju ett av de häftigaste minnena, även om det inte gick så hela vägen. Men vi tre satt i Göteborg här för 3 år sedan, ja, var det, va?
Ja.
Och vi lämnade in den här, var det 2 eller 3 år sedan? Och ja, vi var liksom ett mål ifrån 8 miljoner, tror jag det var.
Mm. Ja, 8,7 då. Men framförallt så vet man ju inte vad det är. Alltså, det hade ju lika gärna kunnat bli ensam liksom.
Ja.
Nej, men här drömmer vi oss bort i 2 år tillbaka. Men...
Nej, men det var, ja, det var riktigt så kul alltså.
Men ja, okej, nu kör vi, gubbar. Match nummer 1.
Det gör vi. Och då har vi Artetas Arsenal mot Lampards Chelsea. Vilken häftig match. Men ja, vad händer med Arsenal här?
Ja, det är ju ett fritt fallande skepp alltså. Men det har vi ju sagt ett bra tag, och det är väl inget konstigt med det, va? Den senaste segern kom mot Dundalk. Säger man så? Säger man Dundalk?
Dundalk.
Dundalk. Mm. Och är de från Irland eller Nordirland?
Irland, va?
De vinner alltså den matchen. Sen har de lagt ett kryss mot ett mycket, mycket, mycket bättre Southampton som förtjänade att vinna den matchen till och med. Så att det är ju en total katastrof. Men med det sagt så finns det ju alltid ett pris på dem varje match och varje vecka. Och ibland så går det inte att undvika att ha med den. Jag tror att vi hade det som ett litet drag förra veckan, va?
Mm.
Då värdet på dem var riktigt bra, men de svek då igen.
Ja, det gjorde de absolut. Men framförallt så fick de ett rött kort där, och det är tufft med röda. De fick ju rött kort 2 matcher på raken, och de spelade väl upp sig lite innan dess, men totalt sett var det en besvikelse återigen. Däremot så tycker jag att de faktiskt gjorde lite bättre insats mot Everton, trots att de förlorade med 2-1. Men sen igen nu då mot det var förra veckan förresten som den matchen var, såklart.
Mot Everton.
Jag tänkte på Saints-matchen där.
Precis,
de gjorde lite bättre insats tycker jag ändå, mot ett jätteöversträckat Everton. Men däremot så hade de ju en tuff match nu mot
City, ja.
Ja, City i ligacupen. Vi räknar bort den matchen, tycker jag lite. Arsenal roterade en del.
Men även nu när man tittar så här, alltså är det inte intressant att se Arsenal hemma till dryga 4 gånger pengarna? Har de någon, alltså, kan man lägga in dem i facket Newcastle nu, eller är de ungefär på samma nivå, eller?
Jag det jag säger i alla fall, det här är, jag tycker att det här är en given gardering, kanske ett kryss till de här liksom, för att ett kryss kanske är lite över det. Jag tror att Chelsea kommer bli uppsträckade rätt mycket här.
Mm.
Och de blir väldigt svenska folket gillar inte Arsenal vad de ser just nu, och det kan man ju verkligen förstå. Men det kommer vara översträckat på Chelsea, och det kommer kännas som ett väldigt fint drag att ha med Arsenal. Jag tror att även många smarta spelare, de vill inte ta, ingen vill ta i Arsenal. Det är jag som är lite smyg envis.
Ja, men det är vi, skulle jag säga lite skiten. För jag resonerar precis som du också gör, men man måste ju ändå ge svenska folket rätt att vi har ju tyvärr kommit fel där på Arsenal, och Det var en del förra veckan som hade bomb på Everton till exempel, och jag ansåg ju att det var ett odugligt spel. Men så får man ju bita i det sura äpplet när Everton är bättre laget också.
Får man, får man smyga in en liten positiv grej för Arsenal ändå? Det var ju att Martinelli startar nu i ligacupen mot City, och han är en kille som jag gillar.
Ja, men du, vänta. Det var nog ingen positiv nyhet, för att han klev ju av.
Jag vet.
Skadad och klar ju.
Ja, men hur skadad var han då?
Ja, jag fick känslan av att han gick ju av haltande och liksom med armen runt en ledare. Eller... Alltså han skadades ju redan i slutet av första halvlek, och sen så jag tyckte det nästan var löjligt att han fortsatte i andra och sen klev av 2 minuter in på andra.
Det är i alla fall en gubbe som när han väl är igång på riktigt så kommer han ju vara nyttig.
Ja, absolut. Absolut.
Det jag tyckte var lite intressant här, om vi öppnar upp för det faktiskt, så tycker jag att Arsenal inte har sett, de har sett dåliga ut. Och de har framförallt med mycket självförtroende. Jag är liksom fortfarande lite fel att det kan vända. Bollen studsar rätt lite. Jag menar, det är ett par situationer där som var insida stolpe mot Everton. De hade någon superchans mot Saints som kunde ha avgjort på övertid och så vidare. Alltså det händer en sån rätt studs istället i många lägen. De har ju ändå inte varit utspelade i matcherna, så kommer det kunna vända till viss del. De kommer fortfarande vara dåliga under hela säsongen troligtvis. Men
det är klart.
Men
är
inte
klart
på det här sättet. Jag tycker att de är så dåliga att de ska jämföras med de här riktigt dåliga lagen. Nej. Däremot så tycker jag att det här Chelsea vi såg mot West Ham, det var inte riktigt imponerande heller.
Nej.
De, och även, ska man säga, även de sista matcherna så har Chelsea tappat lite fart och kanske är lite slitna och så vidare och så vidare. Nu vann de med 3-0 och gjorde bra sista kvart kanske, men innan dess var de ju inte ens lika bra som West Ham.
Ja, såg man den matchen i luften, så var det, alltså, det var ingen 3-0-match var det ju inte. För West Ham hade ju många bra lägen till 1-1 precis just, innan Abraham gjorde 2-0 och sen 3-0.
Nej, men det är som det är, tror jag, va? Att det är som vi har förutspått en längre period här. Det är jäkligt tufft att vinna matcher alltså, och det spelar liksom nästan ingen roll vilka som möter vilka. Matcherna har olika skepnader och det gäller att komma rätt helt enkelt på en sån här kupong. Och det tror jag vi gör förr eller senare. Nu har det ju varit lite så här översträckare som har vunnit nu under några veckor. Och då är det ju vanligt att Dybban och Benga får lite mer 13 än giganten. För de gillar ju mycket såna här översträckade, va?
Ja. Det som är lite tråkigt här då, om man gillar Arsenal-sidan lite på att man vill gardera här, det är att publiken är borta i London. Och det är två Londonlag som möter varandra, så hemmaplansfördelen försvinner ju en hel del här, va? Så att men jag tror ändå att det är en bra, jag skulle vilja säga helgardering här. Jag vill inte ta bort Chelsea, vill jag inte göra, utan jag tycker
inte
hela.
Nu i alla fall
får man fråga, som Jante vinner på 3,95 nu på Arsenal här hemma, vilka andra lag hamnar på samma odds på hemmaplan mot Chelsea i det här läget, om man tittar i typ,
ja, men det jag menar.
Brighton liksom. Brighton är det typ den nivån?
Ja, men precis, det börjar närma sig den nivån på de här lagen som ligger som ska komma mellan liksom 12:e till 17:e till liksom 16:e plats liksom i ligan ungefär oddsmässigt, så att nej, jag håller med.
Ja, men till exempel vad skulle så de som ligger jumbo nu, vad skulle Sheffield Uniteds raka etta stå i, Benga?
Ja, nej, ni har absolut rätt. Just Sheffield United har ju verkligen, vi ska snacka om någon senare, men de har ju stått ganska högt i odds mot alla, för de har ju varit fruktansvärt kalla liksom. Men de är ju inte långt ifrån de här lite lagen på undre sidan utav tabellen, så att nej, absolut. De är ju mycket, mycket, mycket lägre värderade än Leeds till exempel liksom, som är, och så vidare. West Ham också och så vidare är högre värderade och så vidare. Så nej, jag tror ju också att det här är för lite för lågt odds på Chelsea kanske, och det är även bra garderingsläge. Men vi gör så, ska vi bara börja med en hel gardering, och det är 18:30 matchen där. Då kan man gå, när man har helgarderat där, då kan man gå och äta julgröten där på annan dagen och liksom, och slappna av och inte bry sig om det kommer ett kryss eller två. Kanske hoppas lite på Arsenal för utdelningens skull. Och sen kommer vi tillbaka till 21:00-matchen, Man City Newcastle. Eller det var inte 21:00, utan det är, jo det är det. Varför har du snackat om toppmatch? Jag förstod inte riktigt vad du pratade om när du sa toppmatch i Premier League.
Nej, du fattar aldrig det, va?
Nej.
Han fattar aldrig det, tror du. Jag ville flika in och säga att det finns att kupongen avslutas med en toppmatch. Och sen kan du börja prata om 12 rätter.
Ja, men jag förstod inte varför det är två... Inte ens City i topplag just nu.
Va? Det är ju två jättesolida före detta. Alltså, dels Newcastle har ju varit med i Champions League tidigt på 2000-talet. Och City vet ju alla, liksom.
Ja, nej, du menar ett sån här gigantmöte helt enkelt. Ett monstermöte.
Ja, precis. Precis.
Två stycken superaktörer i den engelska fotbollen möter varandra.
Ja, precis.
Med Mike Ashley som en liksom ond kejsare för ena laget.
Ja, det stämmer. Ja.
Och vi sa direkt, vi spikar den här. Och jag vet inte om vi ska kommentera så mycket om matchen förutom att...
Jag säger som vi snackade om innan här. Och jag säger att man ska inte lägga en krona på varken kryss eller tvåa. Det är bara... jag bjuder på det till hela svenska folket. Våga inte gardera, gör inte det alltså.
Nej, och det är ju framförallt skulle jag vilja säga. Vi snackade lite innan podden. Om att hade det varit, alltså vi är vana vid att City hemma, de vinner matcherna. De är sträckade 80-90% och de vinner mot alla lag. Men hade det varit lag som Leeds, Wolverhampton, Villa, West Ham eller något sånt där som mötte City borta, då hade man ju varit väldigt sugen på att klämma in liksom, och gardera till 80-90%. Men Newcastle... Ja, det är de och Sheffield United på slutet som har varit. Det har varit ungefär samma spelmässiga nivå de sista månaderna här. Det har sett uselt ut.
Alltså det är klart att inget är 100%, va. Men här är det så här att Newcastles liksom, känslan jag har, det är att deras enda lilla chans, det är om det skulle liksom sluta 0-0. Om City bara har en målkavalkad av chanser och straffar och missar allt liksom i 90 minuter.
Men beror det på, du som vet, beror det på att de har haft de här problemen med corona och just att nyckelspelare som San Maximin är borta? Säg så här
att ett helt ordinarie Newcastle är odugliga. och att coronaproblemen gör ju inte saken bättre, va, men nej. Alltså det är under lång tid nu som vi är helt fantasilösa. Jag gillar ju en del karaktärer vi har, men de spelar ju stackars Almiron liksom, vad fan gör han i en sån, alltså det är ju så jäkla synd om hans. Han är en oerhört begåvad spelare och fatta honom i ett liksom offensivt, kreativt lag, va. Så att jag menar, det är tyvärr, det gör ont i hjärtat att säga, men det
sen
är
ju de här andra fans,
vi är så jävla trötta på det här nu alltså.
Det är mycket flyt ändå, de fick ju straff och rött kort för Fulham senast här. Utspelade i 60 minuter av Fulham på hemmaplan. De var totalt slaktade liksom utav Fulham på hemmaplan.
Det var ju också intressant i ligacupen här mot Brentford i veckan. Ja. Där de ställde upp med en mycket bättre elva än vad man kanske trodde. Det var ju nästan ordinarie lag. Det var Wilson, Almiron, Murphy, Shelville och hela centrallinjen var ju ordinarie liksom.
Och Brentford ställde ju upp det var ju tydligt att de
fokuserade
på precis. Precis. Och dessutom så vad heter det, såg du oddsrörelsen i den matchen? Det var 2.30 tidigt på 2.25, 2.30 på Brentford. Och när matchen startade så var alltså Newcastle favoriter på 2.50.
Ja, Brentford från 2.30 så gick Brentford ner till nästan 2.10 eller någonting. Och sen sitter upp igen de älvorna och allt det här kom. Så.
De trodde det tvärtom då, folk, att exakt. Brentford skulle gilla att spela den här matchen och Newcastle skulle rotera ordentligt.
Och jag var faktiskt ledsen för att det här var ändå en jävla möjlighet att gå till semifinal i ligacupen. Under en sån här säsong som är speciell så kunde man gett en fin julklapp till fansen. För det är ändå häftigt att spela semifinal i ligacupen. En match från final liksom. Det är illa. Alltså. Det är katastrof tycker jag. Alltså.
Och vad säger vi lite snabbt om City då? Det är inte champagne City direkt på...
Nej. Jag tycker att City fortsatt är bra då. Men och de dominerar fortfarande de flesta matcherna. Men inte i närheten av vad de gjorde en gång i tiden. Det var ju liksom varje hemmamatch var minus 2,5. Varje match tänkte jag säga. Och det gick ju inte att spela dem för det var sån... Men den dominansen ser man inte på plan längre. Det är jämnare nu alltså. Det är absolut inte i närheten av det. Sen är de ju fortsatt ett bra lag. Och det är ju frågan om de nu under julen då med deras breda trupp kommer trampa igång nu och vinna samtliga matcher.
Det är jag trott lite att just att det är så. De maler på City och de vinner matcherna, men det fattas lite ingredienser. Det fattas de här spelarna som tar löpningarna i djupet på rätt sätt. Det känns som att de krockar med varandra, klubbarna där på Citys mittfält. Och, det går lite trögt, sen är de ju bra ändå. Liksom. Men det behövs lite spets, lite fart, lite liksom... Man vill bara ha in Kunder i mitten till exempel. Men överlag så känns det som att det är... väldigt, det känns som ett City som inte tar så mycket risker, de slår inte den här svåra passningen, det är den här sidledspassningen mycket och bollar runt och vill ha 83% bollinnehav.
Och de tar ledningen också, och när de tar ledningen också har de också slutat på något sätt och liksom spelar den här
propaganda. Ännu mer att de inte tar risker, de kommer 4-2 liksom i så här 87 och går de ut i hörnflaggan liksom.
Ja.
Det är intressant det här med City, men det här vi går väl vidare bara. Vi spikar
och går vidare. Vi avslutar med att det är en 12 rätters och en bombspik.
Aston Villa, Crystal Palace, match nummer 3.
Oj. Vad hände med Crystal Palace? Det var hemma mot Liverpool, va? Ja. 7-0 blev det.
Ja, men vad skammas. Alltså det är så... Alltså, du vet att när man har den här... Man följer ligan och de här lagen... Och vecka in, vecka ut. Man bara ser det här destruktiva. Och inget emot personen, va? Han är ju härlig, den här gamla gubben Roy Hodgson. Han har ju en lång karriär och lång historia. Men liksom också, det här skulle jag vilja säga, kan vara också ett av de här fantasilösa lagen som liksom bara kliver ut med 11 alibispelare och fixar kontraktet år in, år ut för att det finns sämre lag. Men ingen sorts liksom extremt destruktivt, och ändå lyckas de då ta pinnar och vinna matcher på konstiga sätt, va. Men sen kommer det här till slut, man vet om att det kommer en 0-7 i ansiktet på dem till slut för att det är så jävla dålig fotboll, va. Så ytterst det är fan fruktansvärt hur illa det kan bli, va.
Tycker du lite hård mot Palace faktiskt nu, måste jag ändå
fan,
säga.
Aldrig när man lägger 7-0 och är 11 professionella fotbollsspelare.
Nej, den här matchen måste man vara stenhård mot dem. Men innan har det inte sett så... Jag tycker det har sett rätt stabilt ut på många sätt. Men det känns som att det är ett litet humörlag kanske. Och när de väl släppte in... De var ju bra alltså första 30-35 minuterna. De var minst lika bra som Liverpool. Och helt plötsligt bara stod 3-0 på 3 skott på mål. Och då såg man, nu var det inte kul att spela längre. Det här var inte kul, ligga under med 3-0. Det här, varför ligger vi under med 3-0? Det är ju verkligen tråkiga liksom. Nu ska vi inte spela mer. Ja, men andra halvlek var ju fruktansvärt illa. Det var verkligen så här, som du sa, professionella fotbollsspelare som inte tyckte det var roligt att spela. Ungefär som, ja, men, så vi skulle spela, så skulle vi ligga under med 3-0 i halvtid, så här five aside. Då skulle ju inte giganten ta många steg liksom. I andra halvlek.
Man känner väl igen sig lite från sin högst mediokra paddelkarriär. Ligger man under med 4-0 i ett set, då förlorar man med 6-0. Det är, så är det. Då går vi vidare med det.
Man sparar, men det är lite, så här, man sparar på krafterna liksom. Ja. Man ritar rutin.
Man då drar man den rakt i plexit liksom. Så går man vidare.
Man tar inga extra steg då, kan jag säga.
Nej, men om man tar andra liknande matcher som har stått till exempel 3-0 i halvtid. Då ser man ändå de accepterar förlusten, men spelar en mer organiserad fotboll och håller ner förlusten till ofta 3-0. Det blir sällan, målen brukar bromsas in. Det andra laget som leder brukar rulla i sidled och Den moralen borde de ha visat liksom, att okej, okay, vi får vi lägger den här matchen, men vi får inte liksom tappa huvudet, va? Och det gjorde Pallas med råge, alltså.
Men hur imponerande är inte Villa nu då? Jag anser att de man måste ranka upp dem lite från, alltså vi har varit ganska hårda mot dem i början. Vi trodde att Grealish skulle gå vidare i början på säsongen här. Men det är inte bara det. Fasen alltså. Det är inte så att de spelmässigt är de värda att ligga här på över halvan. Och de har två matcher mindre. 22 poäng och två matcher mindre spelade än många av lagen. Skulle de vinna de två matcherna, då är de uppe på andra plats. Vad säger ni om det?
Ja, sjukt häftigt. Vilken grej.
Utmanar Champions League-Villa.
Alltså man får ju som sagt gratulera dem, må jag säga. Det är ju inget man kan ta ifrån dem. De tycker jag har gjort den. De höll sig kvar med nöd och näppe förra året, och de har behållit tränaren och spetsat till det lite. Och all beröm till lag som med kontinuitet liksom inte gör så stora förändringar. De lyckades också hålla kvar stjärnan och den viktiga nyckelspelaren som jag måste lyfta ännu mer nu. Han är fantastisk, den här Grealish. En mycket smart fotbollsspelare, alltså riktigt smart i alla situationer med bollen. Det är ju intressant att se ett Villa utan Grealish och med Grealish. Så viktig är han, anser jag. Liksom.
Sen har de ju byggt upp ett lag också som, även om det kretsar lite runt hans kreativitet framåt, så totalt sett så är det ju...
Ja, det är lite farligt att bygga så mycket kring en individ. Och jag vet inte hur bra Villa är utan honom. Alltså jag tror att de plötsligt kan... För att jag vet, han är oerhört, oerhört... Det är nog den mest värdefulla spelaren i alla Premier League-lag för sitt lag, liksom. Nej, men
det är så här, när det går bra för ett lag, och menar, det hela laget funkar ju verkligen. Så att det är... De har inget skämt i år, helt enkelt. Men det blir spännande att se nu, för julschemat är speciellt. När kommer de här, när det tajta schemat? Har man lite tunnare trupper, får man någon skada och så vidare, det kan lätt vända. Så att det är ofta så att de här topplagen som vi anser, de som har lite bredare trupper och sånt, de brukar tjuva iväg lite här i december, slutet på december, hela januari. Så brukar de liksom ta sina poäng, det brukar vara tre poängare. Medan det är tuffare för dem. Så det blir kul att se om de hänger med här. Och vad tror ni om den här matchen mot Palace då?
Man kan ju se nu. De har ju Barkley och Trezeguet skadade. Aston Villa går väl rätt hårt på sina mittfältare.
Jag tyckte att Barkley kan vara på väg tillbaka, eller?
Det är möjligt. Han är ett frågetecken i alla fall. Han kanske är på väg tillbaka.
Han skulle vara på bänken.
75% har jag här att han kan liksom... Han börjar på bänken då kanske?
Ja, man får utgå att han börjar på bänken då. Ja, precis.
Exakt. Och man kan väl titta lite på... De har ju mött två sådana här lag nu, senaste två matcherna. Burnley och West Bromwich, som ändå också är destruktiva, minst sagt. Och som Crystal Palace är lite här nu. Men Crystal Palace är ju bättre än båda de här lagen. Och det blev ändå bara 0-0 hemma mot Burnley. Ägde ju matchbilden såklart, men och mot West Brom fick de spela med en man mer i en och en halv halvlek. Så det är svårt att säga någonting om den här matchen också.
Så, jag tycker att det är kanske lite lågt odds här då, att det ska vara runt 200 pengar, 1,94 här
ja,
på Villa.
Ja, jag har väl en känsla också att Aston Villa kommer sträckas upp mot 60 drygt här. Och med de sträcken... blir man ändå
som Palace har varit innan den matchen. Innan den matchen. Ja, om vi tar bort den matchen mot Liverpool, så har ju Palace faktiskt gjort väldigt bra insatser. Både den mot West Ham på bortaplan. West Ham är bra då, och jag tyckte Palace kanske var bättre laget i den matchen.
De ledde ju med 1-0 där också. Stod upp riktigt
och liknande mot Spurs och så vidare. Ja. Så att, och sen var de 5-1 mot Bromwich.
Mot Crystal Palace
innan.
Var de ju det bättre laget. Så det var mot Tottenham. Och de har ju fått igång den här gamla Benteke också som börjat göra mål och är tillbaka.
Ja, han gjorde ju målet där mot West Ham.
Jag har alltid gillat Benteke.
Han har ju varit, han har ju egentligen varit råpetad på något sätt.
Ja.
Det känns som en sån här självförtroende. Han har varit som Arsenal har varit, som är nu ungefär. Hans självförtroende har bara varit borta liksom.
Ja, men han slank ju, han slank ju också. Även den här matchen mot Liverpool. Han åkte ju på någonting så han inte kunde vara med.
Ja, just det.
Han hade ju spelat från start. Jag lyssnade på Roy Hodgson där han sa att vi saknade en forward som Benteke.
Ja, då hade de vunnit matchen troligtvis med 3-0.
Men nej, men han är ju häftig, för när han kom till Crystal Palace gjorde han ändå 15 baljer första säsongen från Liverpool. Han inte riktigt fick chansen och sen har haft liksom 4 mellansäsonger, men nu
ja, men det är ju exakt.
Han har varit skadad en hel del.
Jag minns ju honom när du backar ända till att han gjorde ett monstersuccé i just Villa.
Aston Villa, ja, precis.
Och hypades och skulle bli en av de största forwardsen i Premier League, va? Och Liverpool plockade in honom. Och därefter har han varit totalt oduglig. Han har varit så dålig. Och vi har sett så många matcher med honom. Han är lite av, skulle jag säga, samma problem lite som Kujovic, skulle jag vilja säga. Att han är inte riktigt med på hur man ska löpa och vad man ska göra. Det måste
han är inte
vara
alltid tänkande. Han är inte en tänkande fotbollsspelare alltid liksom.
Nej.
Det är så man får bedöma det lite. Men när han kommer rätt, då kan han komma väldigt rätt, som man säger.
Ja, alltså
han är en stark spelare.
Och jag tycker det är för tidigt.
Visa honom hur han ska spela, så kanske kan han
jag
bli grym.
Faktiskt
så jag tänker
det är för tidigt också att säga att han är pånyttfödd. Jag tror att han har gjort ett mål fortfarande bara. Det var det målet han gjorde.
Tre mål.
Okej. Han har gjort 3 mål i år.
Jag har sett den där målgesten ett par gånger nu.
Just det, anledningen till att han inte var med mot Liverpool, han blev ju utvisad med 20 kvar borta mot West Ham.
Så var det.
Två gula, så han var ju avstängd. Så nu har han väl tillbaka då.
Men ska vi helgardera det här, eller ska vi gå stenhårt bara på kryss 2? Tänker du?
Vi får helgardera. Vi kan inte börja liksom plocka bort Villa, va? Det kan vi inte göra.
Nej, de har imponerat lite för mycket.
Det finns en risk för ett dåligt streck här, alltså, det gör det. Om det blir som Dybban då tror, att det går upp mot 60.
Ja, jag fick lite feeling för kryss 2 här faktiskt när vi snackade om det, men jag tycker att det är helt okej hela. Man måste imponeras av detta Villa. Fulham Southampton, match nummer 4.
Spännande.
Ja.
Fulham, vi dömde ut dem stenhårt i början på säsongen. De var fortfarande bara 10 poäng. Men ser lite bättre ut, måste vi ändå kommentera.
Ser mycket bättre ut. Klart nu tycker jag ser bättre ut än de övriga bottenlagen. Jämna resultat, bra prestationer mot bra lag.
Det är intressant. Har ni märkt vad han gjorde? Tränare, vad fan heter han nu?
Parker.
Sen de börjat gå bättre, så han gjort en liten förändring i elvan. Han har ju satt Mitrovic på bänken.
Ja.
Och stoppat in... vem är det som har fått chansen?
Nej. Lukman spelar. Lukman är ju den här supertalangen.
Ja, men han har ju kört lite snabbare, lite mer rappt.
Ja, lite annorlunda, precis. Alltså... jag vet inte riktigt. Jag ska kolla vem som har tagit över lite den. Nu senast 1-1. Ja, då fick han spela från start nu, senaste matchen.
Ja, Cavaleiro är det som spelat på topp istället.
Ja, just det. Nu har ju Mitrovic, det är lite mixat med honom. Han har varit belastad, skadad, haft lite bekymmer.
Han har kommit in i alla matcher istället.
Jag tror ändå att Mitrovic är en tillgång att ha i Fulham.
Absolut.
Med sin kraft och sin fysik och sin lite, han är ju lite av psykopat också när han är på plan. Han är ju men det har sett bättre ut totalt sett bara. Men med det sagt så kommer de väl säkert fortfarande få kriga i botten. Men när man tittar så här nu, ja, alltså, Southampton har ju också varit ett sånt här lag som har överraskat oerhört mycket och gjort faktiskt många bra prestationer efter varann. Trots att de nu bara har fått med sig en pinne mot Arsenal och City, så har det varit två riktigt bra prestationer. Vad det innebär inför en sån här match, jag ser inget annat än liksom... Jag varnar för Fulham här. Alltså de har tre raka kryss. De har förtjänat kanske att få minst 7 poäng. Alltså de förtjänade att vinna mot Liverpool i den där.
Jag tycker det är en jättefin ett kryss här. Alltså.
Den Ings också. Han klev ju av mot City senast. Mm. Och är skadad igen.
Mm. Stort avbräck då.
Ja,
verkligen. Superavbräck. Och sitt, nu är det ju lite kort så där, man ska inte döma allt för hårt, men vi kan ju nämna det också att vi spelar in här på onsdagen, så att ja, det kan ju komma saker som ändras här, det är lite match och så vidare också i veckan, men Jag tyckte Saints såg lite trötta ut i andra halvlek, man säger, mot City där. De var inte så pigga. Första halvlek så bra ut, men sen så orkar de inte anfalla överhuvudtaget. Kan de vara lite slitna också, möjligtvis. Och sen utan Ings. Känns som en jättefin ett kryss här. Men det kanske är lite hårt.
Jag drar också åt ett kryss, men man ska ha respekt ändå. Just för att Saints, tycker jag, har växlat upp en nivå. Och just att de då möter också ett bottenlag fortfarande som har svårt att vinna matcher.
Ja.
Men Fulham förtjänar också ett streck då de har gjort fina insatser på slutet.
Nu, vi kör ett kryss här och sen ska ni få mitt drag. Jag drar mitt drag direkt här. Sheffield United möter Everton.
Ah, vänta nu, vill jag höra, för jag har mitt drag här också. Alltså.
Ta bort Everton, bort med den.
Ja,
oj.
Ja. Everton vinner inte borta mot Sheffield United.
Bort med skiten bara.
Och frågan om vi ska ett kryss eller om vi bara ska rakt av spika Sheffield United. Rakt etta.
Jag kan säga med en gång, jag kommer att spika Sheffield United på något system.
Ja.
Och sen blir det ett kryss. Och sen har jag ju de här systemen som man bara kör hel. Så att vi får se, det kanske blir lite mixat. Men här alltså, jag håller med helt. Alltså. Det är dags nu. Nu dagen före, eller nej, inte dagen före julafton. Två dagar efter julafton. Nu ska Sheffield United-fansen få sin julklapp här med första tre poängaren i Premier League.
Nu börjar klättringen.
Bort med Everton bara!
Everton har en väldigt fin match ikväll. De har kvartsfinal i ligacupen och möter Manchester United på hemmaplan. Och nu vet vi ju inte riktigt startelva och så vidare, men jag tror att Everton kommer, det här är ju jättechans för dem att få en titel. Det är inte ofta man får en titel. Sen är ju ligan viktigare alltid än ligacupen. Så att det är möjligt att det kommer lite rotationer, men jag tror inte de kommer vaska den helt. Och det här tuffa julschemat mot ett Sheffield United som ja, nu fick de en poäng där mot Brighton och ja, de var inte helt odugliga mot Man United heller. De börjar komma igång lite, eller? Om man ska se lite positivt på det.
Ja, men jag det här draget har jag haft flera gånger. Ja.
Det är så lågt, det kommer vara 65% på Everton här liksom, och det här kommer vara ett extremt dåligt streck. Och Everton har inte riktigt, de har haft mycket med studs. Om vi säger att vissa andra lag har haft motstuds, så har Everton haft mycket med studs på slutet och har inte sett så bra ut spelmässigt. Har jag rätt då?
Ja, det stämmer. Nej, men man vet inte. De har ju fått poängmässigt riktigt bra många poäng med sig, och det är klart att man ska ha respekt för det. Men jag håller med om att jag tycker någonstans att det inte riktigt, man ser inte riktigt den här, vad heter han, Calvert-Lewin, är det skyttekungen? Som har gjort en hel del mål, men jag har svårt ändå att placera hans kvaliteter, hur bra forward han är, eller om det är liksom en bra period han är inne i.
Jag tycker han ser ut som en, jag tycker, där har vi liksom lite mot, skillnad mot Benteke. Han är en smart fotbollsspelare, Carlo. Han är rätt placerad ofta. Lyckas nicka ner, alltså han
är rörlig plats, också, väldigt rörlig
och liksom stark som en helskotta, och sen någon slags ledare på plan, känns han. Han verkar vara bra pepp där, verkar vara bra stämning i Everton just nu, men det är klart, det går ju bra. Jag just den grejen tycker jag är, det är ett lag i medgång, det märker man verkligen att Ancelotti sitter där. Han har fått en positiv känsla i laget i alla fall. Det är väl,
ja, det tycker man, har väl fått lite bättre är ju, och Men med det sagt, Sheffield United, alltså tycker jag i många matcher, nu är stackarna gjutna sist alltså, med två pinnar alltså. Alltså det är ju, jag tror, inte det, är det något rekord att någon har fått en så usel start eller?
Ja, det är helt galet.
Men tittar man på samtliga matcher så ser man ändå någonstans att de i många matcher i alla fall, det är jämna resultat, de har förlorat mycket med uddamål, kollapsat några gånger, men även prestationerna, och speciellt då hemma. Och jag vill tro här att det är en jäkla svår match för Everton om de ska ta tre pinnar. Det ska vara mycket till för att de ska lyckas göra det alltså.
Sheffield United fick rött det senast, de lyckades knipa en poäng mot Brighton med lite flyt, minst sagt, på grund av det då. Men det är väl bra, det är också bra självförtroende att få en poäng när man är.
Ja, fast man de spelar mindre, med en man mindre hela andra halvlek.
Ja, det var han
Lundström med en man mindre, jag såg där expected goals också. Det var så här, Brighton förtjänar att göra tre mål eller något.
Ja, exakt. Så att den matchen var väl, men det jag menar, får man sådana resultat med sig, det är pepp liksom i laget. Så att nu snackar vi upp dem, fast de har två poäng i ligan och har varit fruktansvärt urusla. Men jag tycker att det här, som du sa, det är tajmingen på det här på Sheffield United. Det känns riktigt, riktigt bra att de ska kunna ta minst en poäng mot Everton. Han har varit lite tyst där, han är inte riktigt övertygad.
Nej, han är inte det, va?
Alltså, om jag bara får höja ett varningsfinger så...
Det får du gärna
göra. Det är en del frågetecken i Sheffield United just nu, truppmässigt. Ja. Vi har ju både Sander och Fleck är ju lite osäkra. Kan vara värt att vänta in elvan här, för om båda de tog jobbarna borta sen Lundström avstängd, då är ju...
McBurney är tveksam också.
McBurney är tveksam sen innan han har varit skadad två matcher. Då är ju liksom hela mittfältet nästan borta. Då liksom har de den här, han som har varit, liksom kört när Ampadu, en 20-årig walesare som har tre matcher på bänken i Leipzig.
Du har lite andra... Jag har inte de här gubbarna borta på samma sätt.
Nej, de står inte på de sidorna. Men
jag resonerar så här, Dybban, att de gubbarna som du nämner här, det är de som har varit ordinarie i ett lag som har tagit två pinnar på 13 matcher. Så jag menar, det kan ju aldrig någonsin bli värre med gubbar som får chansen annan dag jul och kommer dö för att liksom, för det, så är det ju. Man, det är ju trots allt... Även om det är en kollektiv sport så vill ju individen liksom spela så mycket som möjligt för att få en möjlighet att få ett nytt kontrakt, antingen i Sheffield United eller i andra Premier League-klubbar.
Så är det. Så att, men det är ju, det är ju championship-klass på dem som kommer in bakom. Så är det ju. Men det är klart att championship-lag kan slå Premier League-lag.
Ja, och på hemmaplan dessutom.
ja, absolut.
Men det är ju championship-klass på de som spelar också.
Ja, det kan man verkligen säga.
Ja, det kan jag hålla med om.
Jag tycker att vi... Jag bestämmer det. Vi går
hårt. Vad heter han? Basham? Heter han Basham?
Mittbacken. Ja, precis. Han som kom
bara
från,
han är med.
Han som kom från Swansea, va?
För några år sedan.
Vi behöver i alla fall, eftersom vi har spikat City, så måste vi ha lite skräller för att få lite
utdelning.
Vi tar bort både Saints och Everton här. Sen förstår jag de som absolut är med på, beroende på sträckningen, att man vill ha med Everton, eller till och med spika beroende på... Jag förstår det resonemanget, men nej, bra feeling här för att det kan bli en upset.
Körde du ett kryss på den nu, eller?
Ett kryss, rakt av. Hårt. Och 5 matcher i Premier League, 8 matcher i Championship. Underbart. Vi börjar med en Premier League-match nästan. En toppmatch.
Mm.
Watford möter Norwich.
Mm. Och det här är ju kul för att någonstans materialmässigt det Norwich behöll. Sen har man ju respekt för Championship, att det är svårt, men det känns som att det här Norwich, vare sig de spelar dåligt, bra, alltså de har vissa key players, ja, som bara ser till att de hämtar trier hela tiden. De har redan gjort ett ryck här nu.
Ja, jag har varit sjukt imponerad. Jag såg ju den matchen mot Blackburn där. Och sen efter det har de ju kört över. De har ju gått väldigt bra.
Ja, de är bättre i varje match.
Det senaste mot Luton, de hade lite problem, Dybban. Men,
ja, det var ju väntat. Det visste vi ju.
Ja, men trots att oddsen talar också emot dem väldigt ofta, eller mot dem ofta får jag säga. Det är ju ett av de lagen som har varit väldigt översträckade nu många matcher.
Mm. Mm.
Och ändå bara plockar självklara trier i prestationerna. Alltså det är ju möjligtvis jämna resultatmässigt, men jag håller med dig när jag liksom har sett de gånger de har spelat det som borta mot Blackburn. Då hade vi ju spik Blackburn. Jag tycker de, alltså Blackburn hade stora problem. Norwich var helt överlägsna.
Precis, och, då Blackburn hade faktiskt 25 minuter och sen var det bara spel, var det total slakt liksom.
Ja, och nu är det ju då den kanske en av de svåraste bortamatcherna. Och nej, alltså jag det här är jättesvårt att
bedöma. Det har ju hänt häftiga grejer i Watford. Tränaren Ivic blev lite oväntat sparkad där.
Han blev det, ja, men det är inte oväntat. Efter, vad är det?
Efter att ha kommit på kant med den gamle gone Dini.
Aha.
Dini var ju petad. De torskade ju med 2-0. Det var Jonas. Vi hade ju rätt mot Jonas där, måste man bara säga. Förra lördagen. Jonas trodde ju åt Watford. Vi gick emot på Huddersfield. Och de torskade med 2-0 Watford. Och då var ju Dini, han var ju bänkad då. Eller inte ens med på bänken utan på läktaren på grund av disciplinära skäl.
Och aha, han var inte ens på bänken då?
Nej, om man går inte emot en sån trotjänare va. Så tränar rök. Så det är intressant att se vem som kommer in här nu och hur laget tar emot det här.
Men jag blir inte så överraskad, för att tittar man på deras resultat så har det varit väldigt, alltså, jag menar, de vinner 9 av 20 matcher, de är med i toppen, men det är hur det har sett ut. De har inte, många av de segrarna de har vunnit också varit med udda målet, de. Det känns som att de inte riktigt har hittat den nivån de kan komma upp i. För de har ju fortfarande riktigt bra trupp alltså.
Mm.
Så att, nej, okej, då är han borta. Och då nej, det är jättesvår match det här. Krysset är ju troligtvis väldigt, väldigt aktuellt. Men ja, antingen är det väl hel. Jag kan liksom inte riktigt placera ett kryss eller kryss två här. Jag har svårt för det där alltså. Nej, jag helar.
Mm. Dybban, vad tycker du?
Ja, nej, jag är väl inne på kryss två eller hel. Eller spikkryss.
Jag kan gå med på en helgardering här också.
Jag kan få flika in med en liten grej här. Det kan vara en häftig spik att spika Watford. Just på den här, jag kan inte förklara lika bra som Bengan va, på ett akademiskt vis, men i min skalle den talar om att sådana här matcher, nu är det, liksom, det är Championship och Norwich kan inte bara vinna och vinna och vinna och vinna va. Utan det kommer, de har 3 förluster har de, och det kommer en förlust var sjätte match liksom när de gamar, och Watford nu med kickad tränare, det kan bli ett sånt lyft. För de har truppmässigt ett riktigt bra lag alltså.
Jag är så pass imponerad av Norwich, jag vågar inte riktigt det.
Nej.
Det är också så här väldigt, väldigt, den här är ju väldigt spännande vad sträckningen landar på såklart.
Ja, det är klart.
Det är ju smygfavoriten i Watford, men de är 41% och de är ju översträckade just nu. Så att, nej, men jag tycker vi helar det här toppmötet. Det är två bra lag. Vi har ju gått emot Watford lite på slutet med lite smygframgångar ändå i alla fall. Jag tycker vi helar. Och så går vi till ytterligare toppmöte. Cardiff-Brentford. Nu säger jag toppmötet. Cardiff ligger på 10:e plats, men de är bara 6 poäng bakom Brentford och kanske tappat lite fart här. Men de har också gjort det bra på slutet, mycket Cardiff då.
Vad säger man om Brentford de gjort det... nu? 14 raka har de utan förlust tävlingsmatcher.
Ja, och de har börjat hitta det här flowet som vi länge har väntat på, men vi får också säga att vi har lyckats komma snett på dem. Alltså jag har gjort det i alla fall. Jag har lyckats spika dem när de har spelat oavgjort och lyckats gardera när de har vunnit. Så har det varit. Men alltså spontant, så jag har ju sett Cardiff en del och jag tycker ändå, det är väldigt många jämna lag i Championship som är i mittenskiktet. Men det Brentford man känner till från förra året och även nu den här säsongen har kommit igång, och jag håller Brentford som ett klart bättre lag. Sen om det räcker till för att vinna en sån här bortamatch, det är ju... De har ju haft problem med att avgöra matcher liksom. Och så flaxar de till och gör 3 nu ett par gånger. Vilken match får vi nu liksom? Ska den sluta kryss eller kommer det bli 1-3? Det är min fråga. De är som sagt svåra att slå i alla fall. Kanske göra en kryss 2 och gå vidare bara.
Till sträckningen som är just nu så känns det ju som en vettig grej att göra kryss 2. Men sätter oss i Brentford-båten igen. Jag gillar det där, Dibban.
Nej, jag gillar inte det heller. Jag får dåliga vibbar av det med faktiskt.
Man är ju alltid sugen på att stoppa med krysset i alla fall. Det är man ju.
Krysset ska med, tycker jag också. Ja, men Brentford, som man ser deras matcher utspelas just nu, det är grind. Det är grind i 90 minuter och de släpper inte in mycket mål och sådär.
Nej, men det kan vara varning för ettan också. Även om Brentford nu inte förlorar så många matcher, så vill jag lägga en liten brasklapp, för att Cardiff hemma är ett bra lag alltså.
Och det är det jag har känt också. Jag har ju snackat upp Cardiff lite och de har gjort ett par bra matcher, framförallt på hemmaplan och sen dess, att, ja.
Tittar man även liksom, även om det inte har samma betydelse, men tittar även historiken mellan dessa lag, så känns det som att Cardiff aldrig förlorar mot Brentford. Jag tror det är en enda match de har förlorat de senaste 5-6 senaste mötena. Nej, liten varning här alltså.
Kryss 2, ska vi säga det? Tidigt.
Ja, och så, nu var det nästan hel alltså.
Det var nästan hel snacket där. Ja. Vi kommer hela kupongen. Nej, men det är 25 miljoner jackpot. Då får vi lägga några kronor extra.
Vi har bara en spik hittills, gubbar. Och det var...
Ja, men det är så sjukt.
Vi hittar här nere. Det är inga liksom problem.
Det är Championship. Hur fan löser man sådana här klubbar?
Vi har Luton och QPR kvar, det är bara, så det är lugnt. Vi har spikarna klara.
Jaha, det är Luton och QPR. Ja, precis.
Match nummer 8, Barnsley mot Championships Barcelona, Huddersfield.
Ja.
Som vann med 2-0 senast. Ja. Peps lärjunge där, etc. Som, ska vi se om de vann bollinnehavet här? Måste vi gå in och kolla statistiken lugnt och fint?
Ja, jag tycker det är imponerande.
Gjorde de det mot 2-2 också?
Nej, de förlorade faktiskt bollinnehavet första gången på massor med matcher mot Watford där, men de ledde ju tidigt, så det kan ändå gå med på att förstå.
Det var väl så, för att de ledde tidigt och...
Men man måste ju ändå säga en grej här, och det är att tar man bort den här 5-0-smällen de åkte mot Bournemouth, så är de ju inne i ett stim där de har spikat igen 4 matcher. Alltså det är 2-0, 2-0, 0-0, 2-0. Det är ändå imponerande, måste man säga.
Ja, däremot den här matchen alltså mot Watford, till Jonas försvar, som hade spikat Watford, så hade alltså Watford 2,9 i expected goal i den här matchen.
Och Huddersfield då?
0,8.
Nej, är det sant?
Mm-hmm.
Okej, okay, okej. Okay. Det är lite varningar.
Men det blir ju lite... så. De tar ledningen efter 9 minuter ja. Och gör 2-0 efter en halvtimme. Det...
Så funkar det ju. Det är därför expected goal och statistik är väldigt så här, kortsiktigt. Det kan ju vara väldigt missvisande. När man leder med 2-0, det är ju liksom, ja, men då är det lätt att det blir Mourinho.
Ja, det är klart att man möter ett topplag hemma. Det är klart att man backar hem. Och...
Ja, ja, det är klart att Watford också gör allt för att få in 2-1. De chansar ju febrilt och kommer till lägen.
Mm.
Så att det är lite, man får inte följa det där fullt ut, va? Men det är bra att ha med sig ändå. Liksom.
Ja.
Men angående den här matchen då, Barnsley-Huddersfield. Barnsley verkar ju vara ett sånt där hemmastarkt lag. Men nej, jag ser inget annat än att hela igen tyvärr. Alltså, för jag varnar här för Huddersfield. Alltså, det är ju nästan att man, beroende på nu, nu är vi ju där igen med sträcken. Va? Alltså, om Barnsley ska ligga på 50% och vinna en sån här match. Nej, jag, som det är nu så
är jag är löjligt sugen på att spika den här. Barnsley.
Du är sugen på att spika Barnsley.
Ja,
men gör det du, Barnsley. Gör det du. Spika du Barnsley och så.
Jo, för att det här är min lilla åsnetanke, men det är klart att vi följer oddsen och procentutvecklingen noga här till, på lördag. Det här är en sån match som också är verkligen, men när jag tänker igenom den här matchen tidigt så känner jag liksom att vi kanske har sprungit lite bra. De hade den här matchen mot Bournemouth där de förlorade 5-0. Och det är dags för Barnsley lite. Den här matchen senast, vi trodde på honom lite mot Swansea senast där. Ett bra Swansea trodde vi ändå på Barnsley lite. Och det brukar kanske komma, ibland kommer det en match i efterhand. Våra tankar när vi liksom börjar snacka upp ett lag. Det var ju en match på Swansea senast till exempel då. Ja, jag tror att det är en lämplig uppgift som man brukar säga så där när man analyserar utan att ha någon riktig analys.
Jag tycker det är skitsvårt med Championship.
Ja, men det är ju det. Men jag har en känsla av att det här kommer att vara en bra spik. Det här är någon sån här gut feeling som du brukar säga, Sagge, när jag kan inte uttrycka det akademiskt riktigt. Mm. Den här känslan jag har att det kan vara en fin spik, men det är mest en tidig tanke jag har också, och det kan absolut ändras, för det här är viktigt att följa procenten, men jag tror inte det kommer bli mycket högre än 48%. Jag tror det kommer kanske gå ner lite till de här. Det här är två jämna lag i ligan har det varit hittills. Vad tror du?
Men det är väl härligt att gå på Bengans magkänsla här när det står 25 miljoner på spel. Det är väl perfekt.
Ja.
Jag önskar ju att alla jag önskar ju lite att alla ska göra det.
Ja.
Så flickar jag in lugnt och fint och tar bort massa dåliga streck som man säger, va.
Ja, fy fan. Nej, men det tycker jag, lita på min magkänsla här tidigt i alla fall, så får vi följa upp det här, men nej, ja, det här är vägen till miljonerna. Barnslig.
Mm. Det kanske är en 11 rätters till och med.
Exakt. Det är den här som är 12 rätters. Det är inte, vi kallar den här kupongen för en 12 rätters, men vi helgarderar
Barnsley. Ja. Barnsley ska bli 25 miljoner slaget.
Ja.
Hur fan, vi går och köper upp dem efteråt.
Ja, ja precis. Vi får nog vinna ett par gånger 25 miljoner för att köpa de här. De är dyra de här fotbollslagen nu för tiden. Ja, vi skulle köpt det tidigt. Vi skulle köpt 80-talslaget när det var skuldsatta lag och så vidare. Det har kostat lite att driva nu också kanske. Ja, match med 9. Derby Preston. Oj, 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 oj. Derby. Vilket Derby. Gäng. Nu är de igång här.
De kommer in här med lång vila också efter
ja, precis,
den inställda för det matchen mot Rotherham.
Jag grabbar, ni får gärna kliva in, för min hjärna är helt, det är helt förvirrat alltså. Det här med Championship, det bara slår helt block nu. Det brukar inte vara så, men det känns som att det är lag som möter varann här som får min hjärna att inte kunna.
Det är det som är så kul med den här rundan. Förutom City-matchen så är det ju liksom, det är uppmatchat att topplag möter varandra och mittenlag möter varandra och bottenlag möter varandra. Det är verkligen en liksom perfekt kupong på många sätt, som är helt ja. svårlöst.
Exakt, men det här är också en häftig match. Derby har ju visat nu sista 6-7 omgångarna att de har ju steppat upp helt klart och kommit upp lite mer på den nivå där de hör hemma med den truppen. Men Preston är ju helt omöjlig att tippa. Det är kanske ligans mest ojämna lag. Alltså ena stunden vinner de med 3-0 mot Middlesbrough och sen torskar de 3-0 mot Luton. Det är så. De är otroligt svåra och jättehög högsta nivå och låg lägsta nivå.
Ja, men alltså de vinner borta mot Brentford med så här 4-2 liksom. För att sen möta ett bottenlag hemma och lägga 0-2. Alltså det är sjukt suspekt lag alltså.
Ja, det är verkligen det. Det är verkligen det.
Det är liksom inte hemma borta heller, utan de kan plötsligt liksom på bortaplan sprattla till och sen floppa hemma.
Ja. Nu är ju krysset ett bra streck. Man blir ändå så här sugen på gubbe sån här match när ett lag är så ojämnt som Preston är och det blir mycket mål i Prestons, inte senast nu, men ofta blir det mycket mål i Prestons matcher. Det gör jag.
Det gillar jag. För det här kommer ju sträckas upp på krysset kanske också lite, men gubbe är väl lite, vi mutar giganten här lite och sen säger vi sätter min gubbe.
Nej, men jag, som jag sa innan, vad kör eran gubbe? Jag har inga problem med dig i Championship. Vi måste ju skära ner också, va? Det går ju inte att helgardera kupongen liksom. Vad blir det? 514 000 om vi kör City.
Sen är ju risken lite det här med Derby. De har ju liksom inte släppt in mål på slutet här. De har 4 matcher på raken utan insläppta mål liksom. Absolut. Så att lite risk är det kanske gubbmässigt där.
Hur många matcher på raken kan Derby hålla nollan?
Nej, visst.
När vi jobbar igenom kupongen så händer det saker under liksom gången. Och vi snackat om den här matchen några minuter, men jag försöker liksom analysera och jag anstränger mig väldigt hårt, va? Och då i jakten på de här miljonerna, då plötsligt kommer upp alltså just ett drag just för den här jackpotten. Och det är ju helt enkelt en riktigt skön spik. Det är ju att hoppas att Preston gör en sån här sjuk insats nu och vinner med 3-0. Du vet, vilken spik dyban, va? När giganten har fått in 2,7 och folk som har köpt de här andelarna och de skriver, fan vad snyggt giganten, du spikar Preston, fan alltså, hur hittar du den?
Ja, du bara, jag singlar slant då.
Nej, giganten singlar inte slant. Han, det är ju som jag beskrev här, jag sitter ju och anstränger mig, va?
Ja, men det är ju en slantsingling av Preston.
Det är inte omöjligt. Dag, men
hur brukar du jämföra när det är så här, du vet, du brukar inte jämföra med den här hon i, vad heter den här tv-serien, hon som kan flytta på saker? Du brukar jämföra tankeprocess brukar du jämföra med
alltså när man anstränger sig mycket
där, va? Som hade näsblod.
När hon slappnar av sen.
Ja.
Då kommer det näsblod från hennes näsa. För att varje gång hon gör de här ansträngningarna så tar kroppen stryk, alltså fysiskt tar hon stryk. Och det är inte bra att man gör dem för med täta intervaller. Man måste välja sina gånger när man gör det. Och jag jämför med det, för att man blir uttömd alltså när man gör den här man spänner sig så här.
Och nu ser jag att det droppar alltså lite från din näsa, giganten, efter den här match nummer 9.
Ja, men jag säger det. Man ska inte bara prata matematik, va? Utan det går att skapa bilder och ett scenario framför sig som, om man verkligen gör det rätt och använder rätt teknik så och den har växt fram här nu alltså. Jag lämnar den spik 2. Fy fan,
jag älskar att hon använder liksom hennes tanke grej och näsproducerat till att rädda världen. Du använder det till stryktipset.
Det
gillar jag ändå, liksom en bra prioritering.
Ja, men vi har ju våra olika. Jag kan ju inte kliva in på hennes område. Hon kan ju inte kliva in på mitt, så va? Det är ju...
Ja, men det är sant, det är klart.
Jag tror inte hon kan liksom anstränga sig när det gäller Preston och bara de ska vinna.
Nej, precis. Ja, men det är intressant. Jag kollade lite på sådär här. När jag slökollade, när man är helt avslappnad, när man har så mycket hjärna, då kollade jag på en superhjälteserie som heter Flash. Flash heter den. The Flash. Det är en kille som springer jättesnabbt. Han springer supersnabbt hela tiden. Och det går ut på att han springer ännu snabbare varje avsnitt.
Den var populär för mina grabbar när de var 12-13 år. Jag kommer ihåg det. Flash.
Men det är i alla fall, han blir träffad av någon sån här våg utav, så han formar krafterna. Och så får man få sina krafter som är ens personlighet. Det är det som är hela grejen. Så är man en bov från start och liksom är bra på att ha en viss förkärlek för någonting, som till exempel att flyga, då kanske man blir en flygande bov liksom. Och så att det på något sätt har den här vågen träffat giganten och hans superkraft blev stryktipset.
Ja, nu fattar jag.
Vad det är för att komma fram till det här?
Ja, alltså nu är det ju möjligt stryktipset, men jag kan använda de här krafterna till väldigt mycket annat också, alltså, har jag märkt. Kanske inte lyfta möbler och så, men inom sporten har jag märkt att jag har använt dem flera gånger. Alltså.
Mm. Och vi använder det till att spik tvåa Preston, eller ska vi gubba den?
Jag, när jag fyller i den här bången som jag pysslar med nu, så det blir spik alltså.
Ja, jag är fortfarande inne på, trots näsblodet och så vidare, jag är lite inne på gubben ändå.
Kör gubben.
vi kör gubben. Vi litar inte riktigt på näsblodet just nu. Vi får kämpa framåt på lördag och ta match nummer 10. Queens Park Rangers mot Swansea.
Oj. Fan, nu har de varit riktigt dåliga länge alltså. Fy fan alltså, det blir värre och värre alltså. Nu ja. Börjar de dala sakta men säkert. 19:e plats nu.
Mm.
Ja, det är
sträcket. Är det en sån här match som vi sprattlar till? För nu är det, precis som ni säger, så jag har ju varit orolig den här säsongen lite. Men vi har liksom på något sätt gjort en del bra matcher, men nu är det ju fruktansvärt illa. Det var ju katastrof där mot Wickham borta och sen ledde ändå med 1-0 och liksom lyckas inte vinna matchen. Och nej, det är dock, vill jag tillägga, att hemmaplan lite bättre.
Mm. Men samtidigt så jag tror att verkligheten har kommit i fatt lite här va. Det är den här nivån och de är inte bättre och jag tror att tittar man på lagen under nu som Derby till exempel, de är på uppgång. Mm. De är nog ett bättre lag också va, Nottingham. Mm. Så att jag tror QPRs chanser att klara sig kvar i Championship, det är 20-21 platsen och
det är bara tre lag som åker ut. Jag tror vi det ska vi klara.
Sen är det klart att det är Championship och här ser man botten slå toppen och jag kan aldrig liksom bara spela QPR 1 eller ett kryss, utan det är hel eller kryss 2 för egen del va.
Mm.
Det är så det är.
Kryss 2 känns ju bra alltså, med tanke på tidig sträckning, så är det ju så nästan liksom, men vad tror du, man? Swansea. De trampar på här. Gör det fint.
Ja, det var en insats de gjorde som var lite sämre va.
Det var när mot Derby där.
Ja. Mm. Men i övrigt, och det är väl egentligen ingen fyskam att lägga en bortamatch då och då. Annars är det ju faktiskt oerhört imponerande. Alltså de släpper ju inte heller in mål i regel. Det är ju, och spelar dessutom 0-0 i den här toppmatchen mot Bournemouth. Alltså nej, man måste ha respekt för ett sånt här lag. Alltså de ska nog kliva ettan till och med.
Jag har faktiskt krysset som första sträcka. Det är, man har kollat på det, båda lagen, det är inga så här popcornlag. Något av de här lagen. Det är grind liksom. Och det är ändå hemmaplan för QPR. Och där har vi gjort lite bättre insatser. Det är inte lätt att vinna. Du brukar säga det, Tagge, att borta matcher i Championship, det är inte lätt.
Nej. Jag har ytterst... Det var ju så förra veckan. Då var ju mina drag borta lagen. Och när man tittade på kupongen så vart jag så... Det liksom kändes oroligt, gjorde det.
Mm.
Men jag vägrar släppa de här dragen och ha med de här dåliga sträckan. Och sen så självklart vann knappt ett enda bortenlag förutom Middlesbrough liksom.
Mm.
Och det där har jag sett ofta va. Det är ofta så att det är sällan de här tvåorna är så bra som man hoppas.
Men det är ofta då det blir utdelning. Man får ju ändå gå för det.
Man liksom. Precis, man får ju inte ändra heller på det. För en dag kommer det massa tvåor, pang, och då...
Det har faktiskt hänt så här att man har ändrat strategin en gång och gjort så här, men jag gör det här som är lite, det är lite enklare liksom, eller så här, man tar ner risken lite och då bara smäller det och man skulle ha fått, så att det, Ja, men det är ju ofta man ska, har man en strategi som man vet funkar långsiktigt, så ska man hålla sig till det. Det kommer dröja. Stryktipset är sån här hög varians på. Det kan dröja liksom månader, år innan man får den här utdelningen som man hoppas på.
Jag ser verkligen, det var alltså en...
Man får vara envis.
Det var bara Middlesbrough som vann alltså av 10 championship-matcher på bortaplan. Mm. Och sen match nummer 11 som blev lottad då.
Just
blev tvåa. Men ja, du ser det. Det är inte lätt alltså.
Nej. Men ska vi köra kryss 2 här ändå då? Vi tar bort QPR. Det är lite hård. Vi är hårda mot våra lag idag. Vi får väl tro på Luton här mot Reading borta kanske.
Ja! Det tycker jag.
Det tycker jag. Här kommer det här fina kommer det. Luton.
Nej, men Reading har ju fort... Det var lite intressant förra lördagen när jag mötte Brentford borta. Reading gick ner mycket odds innan matchstart och gjorde Brentford till en väldigt översträckad etta. Men 3-0 stod efter en halvtimme och sen var det kört för Reading.
Ja.
Som fortsatt saknar sina absolut två bästa målskyttar, Jao och Meite. Som har gjort mer än hälften av alla målen. Så med det sagt så känns det som att den här översträckade ettan är...
Men det är lite tråkigt. Kul med Reading också. De hade väl, hade inte de 7 raka eller något? Du var
7 raka utan vinst eller vadå?
Nej, tvärtom. Nej. När ligan började.
Ja, i början ja. Ja, de hade 7 raka. Ja, precis. De låg i topp.
7 raka segrar hade de.
Och sprang som...
Innan verkligheten kom i fatt.
Ja. De sprang som gudar alltså.
Vi var bra på att se det där, att det skulle vända ändå. Ja, det är klart att det var väl fler som gjorde, men det var ändå ganska så exakt nästan att det vände när vi sa att det skulle vända.
Mm. Nej, men jag här tror jag nästan, det är ju en hel kanske, men vi hade ju Luton förra veckan som rek där Bengan plus 0-5 hemma mot Bournemouth. Och det gick ju bra. Nu hade de inte tillräckligt med kraft för att vinna den matchen, men det är ändå imponerande är det ju, man, att liksom mot Bournemouth ändå så, alltså Luton, det, jag menar, vi pratar ju om ett lag som egentligen inte är särskilt känt från Championship ens, utan det är mer League One, va, som nu verkligen visar att de är i nivå med de tyngsta lagen i Championship. Jag tycker de presterar, de verkar ha kvaliteterna också och liksom gör jämna bra matcher mot de här flesta lagen. Och, ja, men jag varnar, jag börjar med kryss 2 här. Alltså det...
Ja, vi la hela. Vi får se. Vi måste börja skära ner lite på vårt system här. Men det är klart, det är kul när det blir lite, att man kryssar i lite på ett sätt, för att när det är 25 miljoner jackpot då och det känns svårt. Det gillar man ju.
Ja, det enda orosmomentet här är väl att Luton är bäst hemma. Det är de. De har ju lite jobbigt borta. Det görs inte supermånga mål på resande fot, om man säger
så.
Ja,
men det jag håller med. Det är det som är lite bekymmer. Det är återigen det här med bortalagen, va. Det känns jobbigt att ha dem som drag, som jag nämner. Men å andra sidan, kommer det en sån omgång då det stämmer för bortalagen, ja, då sitter man där med god möjlighet på 13 och dessutom god utdelning.
Ja, men så är det ju. Men, ja, 4 mål på 10 matcher borta. Det skrämmer ju lite. Så är det ju. Men det kan bli 1-0 också.
Ja, det är jobbigt. Så är det.
Jag satte en hel gradering här ändå. Och vi går till match nummer 12.
Nottingham, Birmingham. Våran gode gamla tränare. Jag kan ha svårt att uttala hans efternamn. Chris Hughton, säger man, eller?
Jag vill inte heller försöka.
Han var alltså en jäkla fin Premier League-tränare, hade Newcastle och sedermera Brighton, va? Och nu är i en anrik förening som Nottingham. Jag vet inte. Jag tror att här kan vara en anonym spiketta. Bara spontant, lite som Bengan pratar barnsligt, så tror jag här att, jag tycker truppmässigt nu, de har fått in Knockart som är en jäkligt bra championship-spelare. Och det har sett bättre ut på slutet, och framförallt hemma då. Nu fick de 1-1 mot Millwall borta. Ja, men det känns som att de är lite för bra för att vara i botten, och Birmingham fick en smäll, en rejäl käftsmäll senast hemma mot Middlesbrough, och släppte in 7 mål nu på 2 matcher. Nej, det är klart att sträckmässigt är det ju viktigt här att se hur det här landar också, men jag tror fan att det är det med hemmalag, alltså det är bra, man måste ju flika in någonstans liksom och hitta de här spikarna.
Man kan ju se med, de har ju 4 poäng senaste 2 matcherna nu, Nottingham, och det har väl, och grabban är ju tillbaka på topp, och det är då de har tagit med 4 poängen, och han är lär ju spela igen här nu, de har kommit lite varm i kläderna, den gamla skyttekungen här, så absolut tycker jag också ettan är intressant. Krysset är oroväckande, men Birmingham har samtidigt varit rätt kalla på slutet, det är mycket mål, 7 mål på senaste 2 matcherna, så
jag är lite överraskad över att oddset är så pass högt som det är här, så att ja, men det här känns ju, jag känns ju fin spik tidigt i alla fall. Så att det tycker jag vi gör. Vi behöver någon spik här. Så att det är väl jättefint att köra en liten... Just nu är det en liten åsnespik. Vi får se vad vi landar på sträckan och procenten på slutet. Alltså, det kan ju bli ännu värre att det skulle gå upp till 60%. Det tror jag inte det gör. För att det här, det är ju, Nottingham ligger ju bakom Birmingham-tabellen också. Och det kommer nog kanske vara 45%, 45% eller någonting. Så att det då... lockande! Louis Grabban, 2 mål. Och Jutkovic, inget mål.
Nej, precis.
Han spelar ju inte sist heller. Jag vet inte, han var bänkad. Jag vet inte om han var skadad eller vad.
Nej. Lite dålig koll där. Men, de har ju,
men vi måste ju ändå... Alltså, Halilovic finns i Birmingham. Vilken härlig karaktär i Championship ändå. Världstalangen från La Masia i Barcelona.
Just det.
Han är 24 år. Känns som han är 30 liksom. I Birmingham och har fått några matcher med lite speltid nu. Jag var tvungen att lyfta det ändå. Men nej, Nottingham speak. Vi hoppar över till 13.
Match nummer 13. Coventry Stoke.
Vad har man där Coventry egentligen?
Jag tycker ju Coventry jättesvårt såklart, men jag tycker de har varit en positiv nykomling och har gjort flera matcher mot bra lag och plockar sina, nu fick de ju stryk senast här mot Sheffield Wednesday, men det, som sagt, det är nykomling, det är svårt att placera dem. Samtidigt Stoke, det här Stoke som också går oss på nerverna ofta, liksom man kan inte lita på dem, och det är dessutom en bortamatch. Jag hade önskat man kunde säga att man spikar Stoke borta, men det är ju alltså inte, här får man också helt enkelt avvakta till lag. Vi känner ju till gubbarna i Stoke, och jag kan ibland när jag ser lagen se vilken riktning det ska gå. Vi har ju pratat om gigantens favoritspelare i Stoke, Sam Clucas. Jag vet inte om det skadar igen eller vad han råkar ut för. Joe Allen är ju varit skadad länge. Ja, jag vet inte.
Man får väl ändå säga att Stoke har fått till ett rätt bra, det är inte jättekul, men det är ändå ett bra grundspel. De har alltså hållit nollan 6 av sina 7 senaste Championship-matcher. Det är ju
imponerande. Det är det de är kända för, ja. Det är det de är kända för. De gör det stabilt och sen är det ju målen framåt också. Det är tajta målsnåla matcher.
Så är det.
Så här kan ju faktiskt också. Vad säger Holmgren?
Kryss i matchen med 13. Ja, är det spikkryss här?
Alltså, ja. Ja,
är det så hårt
de,
vi går?
Ja, men kryss 2 känns... Coventry, jag tycker inte de har kommit upp riktigt sista matchen ändå. Alltså, som...
Nej, jag tror med kryss 2. Alltså, jag tror med på kryss 2. Alltså, jag funderar på... Vi får se vad som händer på lördag. Värdet ligger just nu på Stoke. Och det kan fan vara ytterligare en sån här skön drag, liksom.
Mm. Då måste vi göra så här att vi måste ta bort en halvgardering. Och är det då gigantens drag? Vi hade ju gubbe den Darby Preston. Mm. Eller
ja, men det är bara att ta bort ettan där. Ja.
Eller har vi något annat drag som det kommer till som vi kanske vill
ja, du kan ta bort krysset på Everton om du vill. Eller kanske inte Dybban inte vill.
Nej. Mm. Då är det...
Ja, men det är väl att spika Stoke då. Det tror jag alla känner helt okej med.
Kryss i matchen med 13. Ska vi åka på
den? Aha, du menar den, ja.
Det var exakt det som hände för två år sedan. Vi snackade om 8 miljoner. Det var kryss i matchen med 13, gubbar.
Ja, det vart det, ja.
Ska vi åka på den i år igen?
Det vart det, ja. Fy fan, det är sjukt. Mycket psykologi på stryket, Dybban.
Ja, otroligt. Ja, men krysset. Mycket psykologi. Ska vi köra spikriset match 13 bara för en homage till Holmgren? Det kommer ju bli målsnålt. Så är det ju.
Ja, det var jag tror också. Den tickar.
Ja, den tickar.
Ja, men vad tusan. Ja, vi måste gå för det här. Vi måste gå för en fin utdelning. Den tickar 0-0. Precis.
Mm. Jag menar, Derby Stoke 0-0. QPR Stoke 0-0.
Ja, ja visst. Och då kan vi också lägga till QPR om du vill, Benga.
Nej, kan vi inte göra det. Inte just nu.
Nej,
för jag helgarderade Reading Luton också. Och sen, ja.
Okay. Är det inte 38-88 eller?
Jo, det är exakt vad jag har fått till nu. Ja.
Har vi gjort likadant då?
Dybban har missat det någonting. Vi får ta det efteråt. Vi summerar. Och sen ser vi fram emot den här julafton och juldagen. Spolar vi fram snabbt och går till annan dagen och njuter av den här kupongen på lördag. Men... Då kör vi då. Dybban, vad säger du?
Ja. Jag säger så mycket som att jag tror att Fulham kan göra ännu en bra insats här mot ett Southampton som saknar Danny Ings. Fin favorit och chansa bort där. Och jag tror även Crystal Palace kan stå upp. Komma igen, det brukar bli så när man åker på 0-7 i baken att man knyter näven i fickan och har en extra genomgång och gör en bra insats. Så jag tror det kan bli poäng för Crystal Palace mot Aston Villa med. Så de två, det är väl två favoriter där då som jag vill ha chansa bort.
Om du tar två favoriter så kliver jag in då, börja med match nummer 5 här då. Jag önskar att säga att Sheffield United ska vinna här, men framförallt är det då liksom att kliva av tvåan då, att ett kryss på Sheffield United och den järva får gärna spika United. Det är match nummer 5 och sen har jag den här matchen då som förknippas med näsblodet, match nummer 9, Derby Preston, och där hittar jag liksom en spik tvåa 27% just nu, och jag tror den kommer ligga kvar kring det, och alla vet att Preston kan göra galna grejer, va? Det har de gjort flera gånger i år, så att och kliva in här mot ett Derby som nu folk börjar sträcka väldigt mycket. Nej, det är fint drag alltså, det får bli mina.
Mm. Och jag säger väl då match 8 Barnsley, som var min lilla magkänsla här, att det kan vara en fin spik mot Championships Barcelona. Det känns spontant fin alltså. Och sen tycker jag vi håller med om. Vi sa ju att det var en 12-rätter, så att City är väl bara att göra så billigt som möjligt. Men i övrigt så tog ni lite mina drag också. Det känns spännande. Oerhört spännande här inför lördag. Och vi håller koll på sträckningen och oddsen och laguppställningar på Twitch och hela vägen här. Det kommer vara vilken sån här total big bang det kommer vara.
Ja, vilken lördag. Vilken, alltså alltså jag kan känna lite så här att snart är lördagen över också. Då blir man lite ledsen när man tänker så liksom. Alltså jag önskar att det kunde varit så här att julafton eller annan dag jul var så här 144 timmar i sträck liksom, och att man hade stryktipset 4 gånger i sträck. Att är det med stryktipset 1 2 3 4 25 25 25 25 mille.
Men det kan man, det inte är härligt det där, för när man var liten då var det julafton som inte fick ta slut, det var ju en tomhetskänsla. på kvällen där när julklapparna var öppnade och ja. Men ja. Nu har vi samma tomhetskänsla annan dagen istället när stryket är avgjort och man sitter där. Ja. Om det nu inte blir en 10 millar sådär.
Fast vänta nu, det är en lördag. Är det Europatips på söndag som vanligt? Eller 27? Ja, för det spelas. Ja, men det blir vad blir det för ligor då? Det är
Premier League och allt möjligt igen.
Ja,
det blir Premier League rakt av. Det blir England rakt av.
Det är kärlek rakt igenom nu. Vi tröstar oss med 25. Ni håller på att deppa ihop redan. Jag kommer trösta mig med 25 miljoner på kontot. Det kan jag säga. Det är vad jag kommer göra. Ni kan vara lite småledsna och deppa lite. Ni missar någon. Ni håller på liksom och snacka om massa slaskiga drag och så vidare. Och att Bengan har fel och allt vad det var.
Ja, men
jag kommer sitta där och vara glad. Dricka alkoholfri glögg och trösta mig med 25
miljoner. Jag är lite rädd att det blir...
Gör det, Bengan. Spika Barnsley och sen sätt upp bilden framför de 25 miljoner.
Det kommer sluta så här att man får inte den där största legoborgen som man önskar sig, att man får den här jädra någon legobåt istället som inte är lika rolig. Och då jämför jag lite med det kanske bara blir 500 lax liksom för 13. Det är legobåten.
Kan vi avsluta årets sista podd med där vi började med att vi kör en duett där jag är dirigent så att vi inte missförstår varandra nu. Och när vi har kört så stänger Bengan av.
Jag känner lite jobbigt nu när Dybban var typ så här Pavarotti. Det kändes lite mycket jobbigt.
Ja, men det kan vi korrigera sen.
Då kan jag säkert klippa ihop det där.
Vi autotunar mig sen.
Är ni med då?
Vilken låt ska vi köra?
2, 1.
Jul strålande jul, glans över vita skogar.
Gud vad du var stämt. Vad fint, Bengan.
Jag ska faktiskt öva till på lördag lite där. Mer också.
Sjöng han?
Ja, han tog stämman. Han tog en stämma. Jag vet inte vilken stämma det var riktigt, men det var någon stämma.
Vi gör så att vi nöjer oss där. Och all god kärlek.
God jul.
Ta det lugnt och njut av julen. Njut av varandra, familjen. Så är vi tillbaka på annandagen här och... Så myser vi tillsammans i stugan och jobbar mot miljonerna.
Kärlek.
Kärlek allihopa. God jul.
God jul.